ska man säga, alla fanboys liksom. Vad jag förstått, och lyssna på podcast också, det var jag förstått vad jag liksom, efter liksom 50
Hallå? Men i fittans jävla avgrund. Alltså kuksoppa.
Ja, då säger jag hej och välkomna till veckans filmpodcast av Tommy Filmar Niklas och Emilio. Filmpodcasten där internet är emot oss. Vi är ju en dag försenade och redan här inspelningen har hållit på säkert i 2 timmar har vi försökt få igång det. Det är Tom här som, ja, där var Emilio också. Och om vi har tur så kanske Niklas är med på den här linan också.
Eventuellt så är jag med nu, yes.
Hörs lite lågt, men du kan prata upp det snart tror jag.
Ja, men jag kan, ja, hej hej.
Ja, som sagt, vi har haft lite tekniska problem. Så vi ber för första om ursäkt att avsnittet är en dag försenat. Och sen så...
Jag kan passa på att be om ursäkt åt den personal den här kundservicepersonalen som kommer jobba på imorgon som jag kommer ringa till på Universal. Det kommer inte få det lätt för dig.
Nej, men jag tänker också be om ursäkt till lyssnarna. Eller egentligen be om ursäkt men bara förvarning. Ifall det blir lite konstiga klipp i konversationerna i det här avsnittet, så är det för att vi har, kommer kanske möjligtvis behöva klippa lite
konstigt. Yes, och dagens schema ser ut som. Det där var inte konstigt klipp, det var bara att jag
det var en konstig segway. ibland beror det på oss kan vi också säga det.
Ja, Niklas, ja. Ta plats.
Ska jag berätta vad vi ska göra idag?
Berätta vad fan du vill. Jag är irriterad. Vad jag slipper
snacka. Jag har redan gett upp det här liksom. Ja, kör hårt. Vad ska vi snacka om idag?
Vi tänkte gå igenom skräckfilmen Mama och Arnold's Comeback, The Last Stand. Och även gå in på den här hemtrilogin som vi berättade om i förra avsnittet. Att vi tänkte inleda med Sympathy for Mr. Vengeance. Sen nästa vecka blir Oldboy och nästa vecka Lady Vengeance.
Mm. Vi tar dem i ordning för jag har, och Niklas har hyllan här och Emilie har inte sett den. Du har väl varit kanske nyfiken på den, jag vet inte.
Jävligt nyfiken, jag har bara aldrig kommit till skott liksom. Så det är skönt med den här podcasten, man har en anledning att se film.
Och apropå komma till skott så ska vi om några dagar gå och se faktiskt Star Trek och Iron Man 3 tänkte jag. Men det är Evil Dead
i alla fall.
hur som helst är jag lite nervig på att se Star Trek faktiskt. Jag är inte dugg sugen på att se den här filmen. Dels för att jag inte tyckte om första filmen var så jättebra. Jag kommer inte ihåg så jävla mycket ifrån det. Jag kommer inte ihåg vem som var skurken eller, och varför. Jag kommer inte ihåg konflikten i första filmen.
Eric Bana var ond.
Oj. Mm. Säger mig ingenting alls. Är inte han ond hela tiden? Nej, han var inte så ond när han spelade Hulken.
Nej, jag tänkte också på Hulken. Varför tänker jag på... Alltså, vad har han gjort förutom Star Trek och Hulken?
Troy!
Lysande karriär.
Ja, hur som helst... Jag vet inte om jag kommer banga på den här föreställningen eller inte. Jag vill ha någon som... För jag försökte se Star Trek Into the Darkness-trailern här om dagen för första gången. Och för liksom... Den skulle sälja in mig i det. Att så här, shit, det här kommer bli kul, det här kommer bli en resa. Men jag kände så här, fy fan vad tråkigt och uträknat det här känns ut. Alltså. Jag är inget fan av J.J. Abrams för det första. Jag tycker han är en riktig överskattad regissör. Lite tjejsen i nya kläder tycker jag faktiskt.
Okej.
Okay. Så det jag vill, jag vill ju gå och se den här på bio. Men samtidigt vill jag inte slänga ut pengar på det och gå liksom... Så jag funderar på planka. Nej.
Du vill ha pengar i ett kuvert.
Nej, men det jag vill är att någon ska peppa mig och ge mig några anledningar till varför jag ska se den här. Och jag vänder mig först och främst till lyssnarna såklart. Så ni kan skriva på vår Facebook-sida, Tommy Filmar Niklas och Emilio. Varför ska Tommy gå och se den här jävla filmen? Och sen kan jag fråga er också. För ni två har jag förstått är rätt så peppad på den här.
Ja, jag är rätt så peppad. Men... Egentligen inte. Eller jag vet inte. Alltså jag vill se den men jag vill inte. Alltså jag vet ingenting om den här. Jag har inte sett någon trailer. Jag har inte sett någonting. Det är mest för bara att jag inte vill få upp förhoppningarna. För jag har blivit sårad förut. Om man säger så. Men jag tänker också uppmana lyssnarna att gå in och säga åt Tom att faktiskt se den här filmen. För att det är ju, om inget annat för er egen skull, ni kommer lyssna på det avsnittet sen och det är väl bättre om han har faktiskt sett det. Så bara gör det. Och när ni är där inne, så likea oss, snälla.
Oj, det där hatar jag för jävla mycket när folk säger.
jag skitsamma, jag har ingen självrespekt kvar. Bara gå in, likea oss. Ni får ingenting.
Ja, apropå like så har ju Niklas gillat den här Star Trek-filmen första i alla fall, vad jag förstått det som.
Det gjorde jag.
Ja, hur ser du fram emot den här kommande nu?
Ja, men ändå. Jag tycker att jag blev besviken på Oblivion och känner att nu... J.J. Abrams har ändå en tydlig vision vad han vill säga med sina filmer. Han
vad vill det då?
Underhållning.
Ah, okej.
Okay. Så jävligt. Vilken skön vision.
Han gör en visuell elevator pitch. Han säger ingenting utan han kommer in bara med en så här popcornskål och skakar den liksom hela hissen. Och sen säger han så här, ni fattar väl vad jag vill åt.
Ja.
Här har du pengarna, bara gör det.
Ja. Ibland behöver man inte så mycket mer än så tycker jag. Och dessutom så får vi...
kontext behöver man väl lite, eller någonting.
Vi får ju Benedict Cumberbatch som skurk och det tycker jag ska bli värt bara det att se, för jag gillar honom.
Varför är folk så jävla kåta i honom? Jag förstår inte. Han har ju till och med börjat sälja så här ljudböcker nu när han läser upp så här små noveller. Folk köper det bara för att höra hans röst. Jag hatar honom så jävla mycket.
Han var väl med i Tinker Tailor Soldier Spy, eller hur?
Yes. Ja. Mm. Och Sherlock är väl som mest.
All right. Just det. Ja, ja.
Han har ju ett jävla mamma face, baby face, jag vet inte.
Mamma face.
mamma
ser ut som en gammal tant. Ja. Men vad fan, bara gå och se den, Tommy. Bara gör det.
Ja, men alltså förstår du, jag vill ju se den, men jag behöver den här peppen. Om jag inte har peppen, då vet jag att jag kommer sitta och tjura där. Jag hatar att jag kommer tjura där. Det blir inte kul för någon, tror jag.
Nej. Skit i det. Stanna hemma. Slipper jag det.
Du vet, om vi går och ser den tillsammans, jag kommer sitta med armarna i kors och stirra på dig i biomörkret.
Du kanske kastar en plastpåse på.
Sucka när du liksom så här chippar efter andan när de här lensflare kommer. Så du bara, jag bara, Emilio, det här är så uppenbart för J.J. Abrams. Ja. Jag vet inte, det känns så här, jag kommer gnälla på så här mycket. Men det är därför jag behöver att säga, Tommy, du kan väl se den på den här sättet eller liknande. Jaha, sen var det en till grej jag hade, om det är okej.
Okay. Mm, vadå?
Du rantade rätt så hårt på Iron Man 3 senaste avsnittet.
Mm, ja, det gjorde jag väl.
Och du håller vid det fortfarande, antar jag.
Ja, gud, ja.
Jag vill bara säga en sak, för jag och Niklas var inte heller så jävla peppad på den här filmen alls. Eftersom vi var relativt besvikna över både ettan och tvåan. Niklas tyckte väl ettan var helt okej, men tvåan var väl en kraschlandning. Och det gjorde väl inte så jävla mycket för att man skulle bli sugen på att se trean, särskilt när du hatar den så mycket. Mm. Hur som helst jag vill komma med är att jag har letat runt eller gottat mig alla såna här recensioner över fans som har blivit så här svinförbannade på den här filmen. För det verkar vara rätt så många som dig, Emilie, som liksom tyckte ettan var jävligt bra liksom, som satte standarden. Tvåan var väl typ, den var inte så farlig, det var en i mängden liksom. Sen har ju de här gilla Avengers. Och sen nu fas 2 skulle börja, så allt typ såhär, yes, nu vet de hur man ska göra, nu kör vi igång. Och så kom Iron Man 3 och alla bara, åh nej, vad är det här? Dock har jag märkt att folk som mig och Niklas, särskilt som mig, som verkligen avskydde ettan och tvåan, tycker att trean är, ja, den är inte så jävla farlig.
Ja, men vad fan.
Ja, men de har sagt så här, det här var helt okej. Det var precis vad vi trodde det skulle vara. Det var en i mängden. Lite bättre än, eller rätt så mycket bättre än tvåa, men ungefär som första filmen. Så nu var jag sugen på att se Iron Man 3 faktiskt.
Nej, men det kan du inte vara.
Bara för min grupp av människor. Jag pratar som det vore en etnisk grupp liksom. Vi utsatta. Vi som inte får vara med hen. Jag vet inte, nu verkar jag peppa på att se Iron Man 3 på grund av det. Det kanske är en film för mig, Iron Man 3. En sån där.
Ja, men ha så jävla kul. Alltså, vad fan. Vad...
jag kan ju bli lite intresserad i och med att det är Shane Black som har står bakom kameran istället för...
Fan, alltså, vad han är överskattad. Nu drog du ner peppen. Shane Black. Vad har vi på Shane Black, Niklas?
Kiss Kiss Bang Bang, eller?
Jo, men så jävla mycket mer än så. Han är ju en gammal manusförfattare, Dölt vapen och sånt.
Ja, 48 timmar gjorde han väl också. Eller, han kanske har det bästa bakom sig.
Ja, jag vet inte. Verkligen, om det här är det han producerar nu. Alltså jag älskade Kiss Kiss Bang Bang, men det här var fy fan.
Sista actionhjälten har han gjort.
Jag såg den häromdagen. Den kanske vi ska komma till lite senare när vi pratar om The Last Stand. Men jag såg sista actionhjälten för exakt 26 timmar sedan.
Oj.
Mm.
Ja, men vi spar.
Bra story.
Nej, men i alla fall Iron Man 3. Ja, nu vart jag sugen. Det som vore skönt med bio, om det funkar så, är att så här, efter några månader när de har varit uppe på bio, fast de fortfarande är uppe, att de går ner lite i pris. Att vid premiären ser det lite dyrare, sen blir det billigare och billigare. Säg inte nu för fan att det är så, för då får jag en chock.
Nej, det kan inte vara.
Nej, bra.
Däremot är vissa biografer billigare än... du kan ju gå på någon jävla... Falken Jakobsberg eller någonting, så får du den för 70 spänn eller någonting.
Då får du bara se den i 4:3 också. Då är allting så här, allt annat, om du är skjutit till 16:9 eller så här anamorphic eller något liknande, då är allting så här bortskuret.
Oh ja. Ja, det...
allting händer off screen.
Det blir en sån här kosmonova över hela, du har text i hela biografen.
Ja, nej, det kanske inte är värt.
Ja. Jag vet inte, Falken, det är förstås en biograf som jag och min mamma gick rätt så ofta på. Och apropå mamma så har vi ju...
Alltså du blir bättre och bättre på det här.
Ja, men du ska inte kommentera. Hur fan många gånger ska jag säga det? Segways till för att det ska bara flyta på. Man ska inte sitta i betyg under segwaysen. Så ska vi spela in liksom så här... efter snacket liksom, där du får så här ge vis och ropa.
Vi kan spela i kommentatorspår på podcasten.
Ja. jag börjar lära mig faktiskt. Jag tittar mycket på TV4 Nyheter den senaste tiden. De gjorde väl någon rätt magstark Boston-tappning där borta. Mm. Precis när bomben hade sprängts, så var det så här, ja, apropå blåsigt så har vi ju vädret också.
Fan, jag kollade på The Daily Show på Boston-bombningarna, och då hade de en CNN-reporter som stod mitt i gatan och skulle rapportera efter bomben har sprängts, och så säger de så här, det är dödstyst här, det är som att en bomb har sprängts. Och man bara, inte så mycket en metafor som vad som just har hänt. Ja, då kanske har något att lära sig av TV4. Mm. Vi får skicka över lite tapes till dem. Ah, ja. Men mamma!
Ska hoppa in på mamma, som är den senaste av de här små Tim Burton. Jag vill fan säga Tim Burton skräckfilmer. Jag vet inte varför jag tänker på det när jag ser sådana här typer av filmer. Men de har ju väldigt något Guillermo del Toro-skt också över sig. Det här lite surrealistiska, magiska. Och det är ju inte så jävla konstigt när det är han som... producerar den här jävla rullen också. Vad jag fattar som så har det här varit någon slags kortfilm i början. Sen har Guillermo del Toro plockat upp den här regissören.
Ja, okay. Stämmer.
Det stämmer rätt så bra, eller hur?
Ja, det är en argentinsk kortfilm.
Ja, okej, okay. Har du koll på vad regissören heter?
Andy Muschietti.
Men nu sitter jag hemma hos Niklas, så jag har inte med mina grejer här. Skit i samma. Jag har ju trackat ner rätt så mycket på Guillermo del Toro, för jag har också tyckt, precis som jag sa förut, att han är lite kejsarens nya kläder, precis som jag nämnde om jävlar, vad pratar vi om? J.J. Abrams. Att, jag vet inte, jag tycker om Pans labyrint, men inte allt annat som Guillermo del Toro gjort är rätt så kiss. Sen började jag tänka på häromdagen att så här. Just det, han kanske inte är Kiss bara för, men det kanske inte, man kanske ska hänga upp sig så mycket på filmerna han har regisserat, utan man ska nog tänka på hur många liksom så här nya och fräscha regissörer han har liksom släppt in och gett till. Han var väl med och gjorde den här, fan heter det, The Orphan heter den väl också?
The Orphanage.
Ja, Barnhemmet, som kanske är mer känd här i Sverige också.
Bra film, just. Bra film.
Jag tyckte inte det var så jättebra. Alltså först när vi gick igenom den här listan som han hade gjort, eller som han hade hjälpt till. Splice var han ju också med och hjälpte till så att den kunde börja rulla. Då var det så här, shit, det här är ju svinbra. Det är en bra kille, tänker man. Han gör sig liksom de mindre etablerade för en större chans. Men sen är det ju bara skit egentligen. Han har grävt fram, tycker jag, egentligen. Hur som helst tycker jag ändå, mamma... Jag vet inte, jag har varit rätt så peppad på det. Bara kort premissen. Det öppnar med att det är en far och hans två döttrar som man får reda på att de flyr ifrån någonting. Eller man får reda på att han har gjort något hemskt.
Han har flippat.
Ja, vi behöver inte säga exakt vad han gjort. Så han flyr med sina barn.
Fast de säger ju det i filmen direkt. Det är ju, alltså, filmen öppnar ju med att du hör en radiokonversation där de berättar vad han har gjort.
Jo, men man kanske vill komma med lite fräscha ögon, tänkte jag.
Okej, han har flippat.
Ge mig den i alla fall.
Du får det.
Hur så åker de iväg med bilen, de kör av vägen och flyr in i skogen när de upptäcker en liten stuga där de ska gömma sig. Då också händer någonting helt fruktansvärt och de här två barnen blir... jag vet inte, vad kallar man för? De glöms bort, men... De blir ju tvungna att bo kvar i skogen av någon konstig jävla anledning. Folk hittar inte dem. Det blir ett mysterium.
Grejen är, jag vill typ spoila den här lite mer.
Men gör det snart. Bara berätta jag bara lite snabbt synopsis.
Mm. Okay.
5 år senare så har ju inte den här faderns brorsan som spelar av den här danske Game of Thrones-snubben Nikolaj Valda och kanske han uttalar.
Han spelar ju både farsan och bron.
Ja, precis, tack. Därför de kanske är så lika varandra.
Kanske är därför de är så lika.
Det här kommer man igen. Men det var ju...
Den ena killen har skägg, den andra har bara skäggstubb.
Ja. Han har ju inte gett det här som han tycker... Det är någonting som klämmer på det. Att de här barnen har bara försvunnit och inte hittats. Så hur som helst så hittar de ju barnen väldigt snabbt faktiskt. Eller väldigt snabbt, 5 år senare över typ... och så vill han väl ta hand om dem med sin fru som spelas av Jessica Chastain, som spelar i ett punkband, rockband.
Just det.
Vidrig karaktär, bara så jävla tråkig.
Chastain har ju varit rätt peppade på faktiskt när vi såg Zero Dark Thirty och
säger du Take Shelter så flippar jag ur alltså.
Shelter Taken.
Ja, okej. Du klarar dig på teknikalitet.
Då, efter många om och men med socialen, jag vet inte hur det funkar där borta, så får de ändå ta hand om de här barnen. De har ju ingen inkomst allt vad jag kan fatta det som. Men då får vi någon jävla stor jävla villa där de ska föda upp de här barnen. Dock så är det någon mörk hemlighet som de bär på de här barnen. De är väldigt, man får ju reda på att de rör sig väldigt konstigt.
Lite djuriska, de har levt i en skog i 5 år.
Skogen är så länge som går som spindlar.
Det är helt idiotiskt.
De går som exorcisten-tjejen i trappen nästan.
Som är så jävla urtjatat. Det är liksom, alltså, vad fan, alltså...
Nu börjar det. Nu börjar recensionen.
Ja, men alltså grejen är, så jag tycker nästan den här filmen är okej att spoila en del grejer i, för att den är så jävla värdelös. Och det är liksom... Alla grejer man vill snacka om är de här jävla missarna de har gjort. Så vad säger ni? Ska det vara okej att vi spoilar lite grejer? Kanske inga viktiga saker, kanske inte några så här plot twists eller någonting, men att vi berättar lite mer än vad vi gjorde nu.
Jo, men du kan ta upp, bara inte bli så jävla långdraget.
Nej, men till exempel bara såna saker som det jag tycker filmen gör sämst är att du får se monstret som de avslöjar direkt. Ah, det är ett monster. Och så får man se monstret i efter typ så här 5 minuter. Och det är liksom, det förstör hela spänningen i vad fan är det här för någonting. Hade de bara inte gjort det och hållit oss mer på trådar eller vad man säger, så hade det varit så sjukt mycket bättre.
För att... Du vill ha att smockan hänger i luften.
Ja, men vad fan. Alltså, kan inte du bara trademarka det där så du bara kan få det gjort liksom. Men det jag menar är att liksom, den här filmen är egentligen inte så jättedålig. Eller, jag kollade på den här med min polare Daniel och han sa att för att vara dålig så är den rätt bra. Och det tycker jag är en rätt bra sammanfattning, för det är en skitfilm. Men den är ändå liksom okej för att vara en skitfilm. Men bara om de hade väntat med att avslöja vad monstret är för någonting tills slutet av filmen, så hade det bara höjt den otroligt mycket. Den hade inte blivit bra, men den hade höjts otroligt mycket.
Den här kompisen Daniel som du brukar titta på, som du tittar på den här filmen med. Det är han du brukar sitta och supa med när du tittar på film.
Yep.
Försvinna efter 20 minuter.
Ja.
Var det så den här gången också?
Nej, vi hade tänkt vina lite, men det blev inget.
Okej.
Okay. Ni whinade istället.
Ooh.
Shit. Ja, det är för tidigt för en bumper, Niklas.
Aldrig för tidigt.
Du blir nekad ditt streck på tavlan.
Ja.
Men jag skriver ner ett plus på kanten.
Ja, det är retroaktivt. Ja.
Man var inte med om detta, att de hade kunnat vänta lite längre med det.
Nej, det tycker jag inte var så farligt. Däremot tycker jag att sen efterhand så visas det lite väl mycket. I synnerhet i slutet så, när man får se hela mamma i sin fulla prakt, då är det ju inte alls läskigt längre, tycker jag.
Nej.
Då är det mer specialeffekter som kutar runt där i huset.
Ja,
för det är ju så här lite grejer där man får se mammas, alltså, du vet, så här, skugga, alltså man fattar att det är någonting där. Och det är ju sjukt mycket läskigare när man faktiskt får se Mamma.
Ja, jävla massa hår som dyker upp lite här och där. Tänkte ni på det?
Oh, för fan,
det är lite utköpt.
P-scenen på golvet.
Vad sa du?
Typ P-scenen på golvet. Ja, precis. För fan, det var ju bara så jävla tragiskt.
Ja, men det var då hade den börjat spåra. Innan dess så tyckte jag inte det var så farligt.
Nej.
Ja, det är värt att nämna att jag såg den här filmen med Niklas, vilket gjorde rätt så mycket för mig. Jag är ju inte alls lättskrämd faktiskt. Det ska krävas väldigt mycket för att jag ska tycka en film är läskig. Det är därför jag ringer över Niklas i sådana här tillfällen. För det är någonting, eftersom jag är flygrädd, det är samma sak där. När folk sitter bredvid mig och hyperventilerar och blir svinrädd, då triggar de mig till någonting. Så jag också blir ännu räddare än de är. Det blir som en tävling nästan. Och det är samma sak när jag ser skräckfilmer. När jag såg Mamma så var ju Niklas med också. Och min tjej som också är rätt lättskrämd. Och det, jag tycker det är skönt att de sitter och triggar mig. Så jag vet att om jag hade sett den här själv så hade jag nog inte hatat den här filmen. Men jag tyckte att den var sämre i alla fall.
Jo, men det kan jag förstå. Det blev...
För jag märkte ju på dig, Niklas, efter när det var 40 minuter kvar av filmen så började du... Jag vet inte, du upptäckte de här felen, men den var lite för obvious sen. Och då var inte du lika rädd och då satt jag också och irriterade mig.
Exakt, då föll hela grejen som ett korthus.
Men tycker du den var läskig från början då, Niklas?
Ja, men det tycker jag, absolut. Första, eller särskilt första timmen tyckte jag var riktigt så här, obehaglig. Kanske inte mest de här små kidsen, men de jobbar ju en hel del med ljudeffekter och såna här ruskiga stön och lite så här hoppa till scener dyker upp och då är jag alltid liksom, sitter som på nålar och skriker till och skrämmer Tommy också. Som skrämmer sin tjej och så blir det en domino-effekt där i soffan.
Vad har inte vi sagt det för? Man borde kunna hyra in dig som så här.
Jo, men det kan man göra. Om man
bara fakturera.
Fakturera till Tommy Filma Niklasen. Men jag håller med Emilio att det är en film som om man börjar syna den i sömmarna så kanske den håller väl kanske inte riktigt. Men den är ändå... Den är ju mer välspelad ändå än din genomsnittliga skräckfilm och den är ju snyggare, mer påkostad. Så det blir ju ändå en njutbar resa på något sätt, tycker jag.
Jag tycker du är för snäll nu.
Nej, jag tycker inte.
Men vad fan, Jessica Chastain har en hemsk karaktär. Hon är jättebra som person säkert, men alltså det är ju så jävla obvious redan från början att det är så, men det är den här karaktären som man hatar från början. Men sen kommer hon lära sig och de kommer leva lyckliga alla sina dagar. Och så bara...
Men jag tror du gillade sånt.
Alltså det jag känner mest av den här filmen är att den har en rejäl bitter eftersmak faktiskt. Än fast jag var lite rädd på vissa ställen på grund av Niklas triggade mig rejält. Kände jag typ såhär, men det här känns bra, det här känns bra. Sen 2-3 dagar efteråt så kände jag såhär, fan den här filmen vill jag inte se om. Och det är nog bara för att jag känner att den har ingen mysterium, den har ingen sån här skön twist. Ett bra exempel på en sån film som jag verkligen tog älska, det är ju The Others med Nicole Kidman. Som, jag blir inte rädd när jag ser den, men jag tycker den har en skön stämning i sig hela tiden. Väldigt intressanta karaktärer och väldigt läskig på sina ställen är den faktiskt förstås. Och den har ett väldigt, väldigt bra avslut som jag bara får gåsud av varje gång jag tittar på den.
Mm. Ja, men det håller jag med om. Jag ska faktiskt säga att jag såg om Mamma några dagar efteråt. Så jag har sett den 2 gånger. Och andra gången så var det lite att vissa grejer som jag, då skämdes jag lite över att jag hade suttit och varit jätterädd för dem när jag såg dem andra gången. Och mysteriet är som sagt lite av en besvikelse. Om man tar till exempel remaken of The Ring som jag verkligen gillar, så det, delvis var den så lyckad för att det här mysteriet engagerade så pass mycket. Man fick följa med henne när hon gjorde sina efterforskningar.
Det var lite detektivhistoria i skräckmiljö.
Ja, men precis. Här finns det finns någon ansats till att göra någon detektivhistoria, men de kom inte fram till någonting intressant och roligt. Det är bara den här klyschiga mentalsjukhuset som låg här förut.
Extremt dålig payoff faktiskt. Nu ska vi inte spoila hur den slutar, men jag fattar inte slutet.
Fan vad dåligt det var.
Och sen när jag började ifrågasätta Niklas, som var nästan självklart för dig, så... Du kunde inte svara på alla frågor, känns det som. Kanske du kan andra gången. Kanske var något vi missade första gången.
Ja, men jo, men någonting var det där som jag snappade upp andra gången. Men inte allt säkert.
Men grejen är, det, just det med slutet utan att säga någonting. Alltså det känns bara som att den liksom inte riktigt fattar vad det är den faktiskt vill göra. Det känns som att den, så här, den försöker bygga upp en så här typisk förutsägbar skräckfilm och sen göra någonting annat av det. Men sen inser att så här, nej, det kanske inte är så bra. Vi kanske ska vara logiska. Och sen bara nej. Och sen,
Men fick du inte Tim Burton-vibbar, Emilia?
Nej! Jag fattar inte vad ni snackar om.
Jag tyckte både av Edward Scissorhands och typ Sleepy Hollow fick
nej.
I synnerhet i slutet när filmen var som sämst.
Slutet var jättemycket Tim Burton. Det var typ det sämsta från Tim Burton-filmerna som de... Alltså det här magiska han brukar ha i sina filmer.
Nej, jag håller verkligen inte med.
Oj, det var till och med den typ av musiken också.
Ja, det var verkligen Tim Burtonsk musik.
Ja, alltså. Musiken kanske i sådana fall, men nej, ingenting annat. Alltså verkligen inte. Jag skulle inte jämföra det här med Tim Burton på något sätt.
Jag vill inte jämföra med Tim Burton, men det fanns den atmosfären. För det är det jag tycker filmen faller på, att den har lite av varje. Alltså lite av The Ring, lite av det här Tim Burton och lite av, jag vet inte, de här andra Guillermo del Toro-skräckfilmerna som han har producerat. Men det känns som de har bara tagit liksom det sämsta av det. Liksom. Vi tar lite av det här, vi tar lite av det här, det här funkar väl. Liksom. Och så bara slänger de ihop det till en jävla soppa.
Ja, men det kan jag hålla med om, att den känns lite som alltså, ett hopklipp av andra filmer. Det kan jag gå med på. Det tycker jag verkligen att det gör.
Kanske lite The Grudge också.
Jo, ja, verkligen.
Får jag flika in med ett litet quiz här till er två?
Nej.
Jag gör det i alla fall. Men det finns en doktor i filmen, Dr. Gerald Dreyfuss, som har en av de större rollerna. Han spelar som en skådis som heter Daniel Cash, som gjorde sin skådisdebut som Private Spunkmeyer i vilken film?
Va?
Nej.
Jag tror jag vet. Aliens.
Japp. Yep.
Oh.
det var lite så här, aha.
Det visste inte jag.
Nej, inte jag heller. Förrän jag råkade se credits.
Och då stod det, as you remember from
Aliens.
Aliens.
Ja. Det är det största avtrycket han verkar ha satt. Men nu är det här är väl hans största roll sen Aliens då.
Kan vi bara säga att hans IMDb-bild också är från typ 30 år sedan.
Ja.
Vilket jag tycker är lite coolt att man inte vågar ändra när man är skådis.
Ja, det är lite ballt. Mm.
Vad tror ni om den här nya regissören där, Andres Muschietti, eller vad fan man uttalar?
Nej, alltså jag tycker det är kul också när de här creditsarna kommer upp liksom i början. Bara, directed by Muschietti, written by Muschietti. Sound by Muschietti, Light Muschietti. De har gjort allt. Vad är de? Syskon? Han och typ hans syrra, eller vad är det?
Hans mamma kanske.
Ja, men det var ganska roligt.
Writing credits. Andres Muschietti, Barbara Muschietti. Står fyra gånger på IMDb.
Ja. Ändå ser det hela tiden Guillermo del Toros namn som dyker upp på posten och allting sådär. Jag har posten framför mig. Presented by Guillermo del Toro, creator of Pan's Labyrinth, the only good movie.
Men det är väl så här typiskt så här, vilken film var det som hade det? Typ Quentin Tarantino approves of. Så var det någon film.
Det är säkert någon jävla Eli Roth-film tror jag.
Ja, Hostel var det.
Okej.
Okay. Approved. Ja, det är typ sämst jag har hört.
Det var rätt tragiskt alltså. Ja, sen var det en sugig film det också.
Okay.
Men det är väl då man måste dra till med de här. Hej, en känd person har typ sett den här. Nej, vill inte du också se den?
Mm. Nej, verkligen inte. Ja. Men har vi något slutbetyg på det här? Ni verkar inte vara så peppa på att se vad regissören har att komma med i fortsättningen.
Nej.
Nej, Emil, du är fan inte sugen på någonting.
Nej, men jag vet inte. Jag tycker den här var riktigt jävla skit. Jag satt bara och skrattade åt den. Och det ska man inte göra mot en skräckfilm.
Men har du bra exempel på någon skräckfilm som du... jag är nyfiken nu. Någon skräckfilm som du tycker är bra?
Alltså, grejen är att jag hatar ju skräckfilmer.
För det?
Jag vet inte. Alltså, det är bara någonting. Jag gillar inte...
Skräck?
Nej, precis.
Men det finns ingen skräck du tycker om?
Men,
alltså, inte ens The Shining?
The Shining. Fast jag vet, det är väl ingen skräckfilm?
Det är väl visst.
Det är en riktig slapstick-komedi.
Men jag vet inte, alltså, jag vet inte om jag skulle klassa den för en skräckfilm. För den tycker jag verkligen om. Men jag vet inte om jag skulle kalla det för skräckfilm.
Det är fan ett hemsökt hotell och en gubbe med yxa som springer omkring. Okay. Spöken, det är väl fan skräck.
Men den är inte riktigt läskig. Det är den verkligen inte.
Det är den visst.
Nej, det är den inte.
Den är spännande. Det jag skulle vilja veta, så om vi ska avrunda det här, är att jag vet att Niklas har extremt mycket sovproblem. Du vågar inte ens sova i din säng längre, Niklas. Du sover ju på soffan.
Ja.
Vad har hänt nu efter mamma? Har det här triggat dig till någonting på nätterna?
Det är möjligt att jag går upp ibland på natten för att kolla om det ligger någon i min säng. Och en gång...
Vänta, du sover på soffan, men du går upp och kollar ifall det ligger någon i din säng.
Ja, för jag tycker jag hör ljud där inifrån. Och nu efter jag sett filmen, efter jag hade sett filmen, så hörde jag faktiskt hur det var någon som sjöng där inne. Vill ni höra hur det lät?
Ja, gärna.
Det lät så här. Mamma. Ooh. Gud.
Ja, det kanske gick lite snabbt där för våra lyssnare som inte förstod vad som hände. Grejen är att både jag och Niklas sitter i samma hus nu och spelar in olika rummen, så då kan jag smyga på honom och skrämma till honom. Det var därför han gapskrek.
Hör man min röst nu? För nu kanske jag måste...
Nej, du hörs okej.
Jag hörs okej, ja.
Det där var underbart.
Niklas Lundqvist, 30 år. Och...
Ja. Jag kissar fortfarande i sängen.
Ja. Ska vi fortsätta till nästa kvällens film? Det är en hjälte vi har saknat, eller igen så saknat. Emilio.
Ja. Vi pratar om The Last Stand, där vi får följa en ingen mer än Peter Stormare, som är orolig för att hans team av byggarbetare håller på att tappa förtroendet för honom på grund av hans begynnande skallighet. Hans enda lösning tycks vara att limma fast en mattbit över munnen för att avleda uppmärksamheten. För han behöver deras koncentration på topp, då han har en dag på sig att bygga en bro innan deras temperamentsfulla chef kommer in på inspektion. Samtidigt försöker en föråldrad Arnold Schwarzenegger och hans band av vilda poliser göra allt för att sätta käpparna i hjulet för dem. The Last Stand.
Du glömde knarket.
Finns det knark med i filmen? Ah, jag vet inte, jag märkte inte det.
Han är väl en gammal drug dealer.
Han har något svårt snäggt.
Nej, men det var den mest oseriösa synopsisen jag har.
Men vad fan, hur seriös är filmen då?
Ja.
Skitsamma. En snubbe som... En stor knarkkung ska fly genom USA ner till Mexiko och ska ta sig genom en liten by där Arnold Schwarzenegger är polischef. Han gör det genom att köra en jävligt trimmad Corvette. Han tar en roadtrip för att fly från polisen. Och den är snabbare än helikoptrar. Jag vet inte, det är ju lite luddigt det där. Arnold Schwarzenegger, som sagt, polisen i den här lilla skitstan. Han har 3 poliser i sin tjänst. Och nu är det upp till dem att stoppa den här killen. Och så hyr de in lite hjälp av Johnny Knoxville. Som tänker bara direkt, säga vad man vill om Jackass, men jag gillar fan Johnny Knoxville. Jag tycker jag verkar
den här filmen eller huvudtaget?
Ja, bara rent allmänt.
Ja, jag har inte så jättemycket relation till honom. Jag tycker Jackass kan vara lite kul ibland.
Ja, men ibland alltså, om man bortser från Jackass, så tycker jag han var typ den trevligaste karaktären i den här filmen.
Nej.
Nej.
Ja, men vad fan.
Jag vet inte, det är bra betyg, för jag tyckte det var, de flesta av det var otrevliga.
Ja, men det är det med, alltså de var ju värdelösa, men han var ändå så här okej.
Okay. Jag vet, han kunde tagits bort.
Jag hade inte
märkt det.
Han var inte med så jävla mycket heller, han står ju inte ändå med på posten som en av huvudrollsinnehavarna.
Ja, men precis, Arnold Schwarzenegger och Johnny Knoxville.
Jag förstår inte riktigt.
Han var med för 10 minuter.
Alltså Johnny Knoxville, har han... Liksom, Arnold har vi ju ifrågasatt lite om han fortfarande är liksom, om han har sett fram emot det här Men Johnny Knoxville, har han några fans längre överhuvudtaget? Jackass har väl tagit slut för länge sedan, eller jag vet inte, Emilio, du som har koll.
Vilken diss.
Nej, annan generation.
Nej, men alltså, jag vet inte, han gör väl inte så jävla mycket. Men det, alltså, jag vet inte, jag tycker han bara verkar skön liksom.
Ja. En kille du vill hänga med?
Ja, i sina förkorta byxor och Converse liksom.
Ja. Sen måste du köpa ett nytt hus efter han har varit hemma hos dig. Hur som helst, den här är också regisserad av Kim Ji-woon också. Det är ju första gången. Det är, nu börjar de ju ta över massor med koreaner till staterna faktiskt. Park Chan-wook är också aktuell med Stoker. Och sen har vi ju Bong Joon-ho med Snowpiercer.
Mm.
Men det här är väl första koreanen som ska ut på en granskning. Det är ju han som har gjort Tale of Two Sisters och Bittersweet Life är väl de kändaste.
Just det.
Han gjorde den här vidriga jävla konstiga filmen också som jag inte kommer ihåg vad han hette. Varför? Fan hette det? Kill. Jävlar. I Saw the Devil heter den väl?
Ingen aning.
Ja, just det.
Ja, men den har han gjort i alla fall.
Mm.
Men jag vet inte om det är den som är vidrig.
Ja. Undra hur, varför han valde just det här projektet.
Ja, det känns ju inte riktigt. Alltså jag har ju bara sett Tale of Two Sisters, men jag kan inte riktigt se kopplingen mellan regissören. Men det är väl intressant kanske att han gör något helt annat. Men jag tycker inte att han sätter direkt någon unik prägel på det. Jag tycker att det känns mest som en slentrian.
Ja, det här var ju som vilken så här actionfilm som helst.
Ja.
Alltså, till och med. Om man sett hans tidigare filmer så har de ju hoppat väldigt mycket från genrerna. Tale of Two Sisters är ju en asiatisk skräckfilm, verkligen. Och sen har vi ju Eyes of the Devil som är någon slags blodig hämndfilm som försöker i någon slags Park Chan-wook-spår. Och The Good, The Bad and The Weird är någon slags western-komedi-action, liksom. Så han ju hoppar friskt mellan genrerna och provar på liksom. Det känns som man inte själv vet vad man vill göra. Som de tre filmerna som jag nämnde tycker jag är, de är helt okej. Okay. Inga höjdare, men de är inte svindåliga heller.
Men det är väl ändå rätt skönt som regissör att känna att man kan testa lite nya genrer.
Ja, fast jag tycker det är väl ändå en nackdel också att du inte vet vilka verktyg du kan ha. Alltså, jag vet inte vad som gör den här regissören så jävla unik. Jag tycker det är rätt så viktigt när man är en regissör att säga, det här kan jag, alltså att man nästan har trademark när man gör en film, att man känner så här, det här är så jävla typiskt honom.
Jo, men då kanske det är bra att han hoppar runt lite tills han hittar sin.
Ja, men nu har han väl hoppat runt för flera miljoner dollar, känns som. Det känns som ska folk betala honom sjukt mycket pengar bara för att han ska prova på. Sånt där upptäcker man i 25-årsåldern liksom.
Ja. Men sen måste jag också säga att det var rätt lite action för att vara en action-Arnold-film liksom.
Den bygger ju upp inför
The Last Stand.
The Last Stand, precis. Jag tycker jag får liksom, känns lite som en blandning mellan The Fast and the Furious-filmerna och någon gammal vilda västern helt enkelt. Med en sheriff som ska liksom försvara sin stad mot ett gäng banditer som då kommer, och det byggs liksom upp hela tiden inför den här sista skottlossningen då.
Som är rätt beige.
Ja.
Om jag ska vara ärlig.
Ja, svintråkig. Men stora frågan har ju ändå varit liksom, kommer Arnold att liksom leverera? För både för mig och Niklas, nu vet jag inte så mycket för dig Emilio, men för mig och Niklas har ju han varit en barndomshjälte. Vi har ju älskat hans filmer. Jag tror många där ute som fortfarande gör det också. Och sen har han ju tagit den här pausen på grund av guvernörrollen, och nu har han väl inte blivit kickad, han hoppar väl av det antar jag. Han fick inte vara där längre. Och hoppar på skådespelarjobbet igen.
Mm.
Sadlat om igen. Och då blir man rätt nyfiken att kommer det hålla igen eller blir han bara en sån här trött Stallone-gubbe. Och jag måste faktiskt säga att jag tyckte det var rätt så behagligt att titta på Arnold. Jag tyckte han var den enda som skötte sig.
Jag tycker det här var en av hans bättre prestationer.
Säg inte filmer nu.
Nej. Men alltså som prestation. Alltså jag tycker, för grejen är, det var inte så jävla mycket action kring honom. Vilket jag tycker var rätt skönt. Alltså jag tycker han funkade i det här liksom så här trött gubbe men ändå mer liksom någonting kvar att slåss för.
Han, har ju, han gör ju i princip antingen actionfilmer eller komedier. Men det här kändes mig lite mer drama för att vara honom. Bitvis. Förutom att det blev en massa action på slutet. Men jag tyckte att han gjorde rätt bra ifrån sig ändå.
Ja, för att vara en sån crappig film så gjorde han faktiskt rätt bra ifrån sig, måste jag säga.
Ja, men det är ju han som är behållningen i hela filmen. Jag blir nästan förbannad när de växer klipper mellan den här staden till den här mexikanska, eller mexikan, jag vet inte om han är mexikan.
Han är mexikan.
Alltså, han är mexikan där. Han ska fly till gränsen med den här bilen och blir följd av massor med så här poliser i bakgrunden. Det är så jävla tråkigt att jag håller på att skjuta mig själv nästan. Alltså det är Arnold som man vill ha. Jag tycker han verkligen levererar också i en. Så varje bildruta han med sig, man säger yes, nu blir det kul.
Ja, ja det... men han är, som du säger, alltså så fort han är med så blir det ju sevärt. Men tyvärr, för filmen så känns ju gänget som han omger sig med, känns ju verkligen som stereotyper. Vi har ju den,
fy fan,
den korkade mexikanen, och den snygga och tuffa tjejen. Och sån här rookien som gör bort sig hela tiden. Och så finns det också den här ovårdade killen som sitter i fängelse, men som såklart får rycka ut och hjälpa Arnold sen när bovarna kommer och det saknas lite personal.
Han har gjort lite misstag, han kanske har druckit lite, men han är en bra kille längst inne.
Ja, otroligt trist.
Du får inte glömma The Crazy Hillbilly också.
Nej.
Ja, det är då Knoxville då. Knoxville. Ja.
Men jag vet inte, för jag såg om Last Action Hero häromdagen och jävlar vad den inte har åldrats så jävla bra. Jag vet inte, hur länge sedan var du såg den, Niklas?
Ja, det var nog fan typ 10 år sedan, tror jag.
Se om den, för jag tyckte ändå den var rolig att titta på. Det är samma sak här, så fort Arnold gör ett fruktansvärt bra jobb i sista actionhjälten faktiskt. Och så var det massor med skämt där som jag verkligen inte kommer ihåg alls, som jag hajar nu som vuxen. Det var rätt så kul att man såg dem lite nya fräscha ögon, kändes som nästan. Alltså, men det som ni beskrev här, precis här, att alla runt omkring Arnold i The Last Stand är ju bara massor med stereotyper som man irriterar sig på. Och samma sak är det ju med sista actionhjälten också, den här lilla 90-talsungen. Det är någonting med 90-talsungen som jag blir så jävla irriterad på. Han är ju svinjobbig. Men Arnold i sista actionhjälten är ju så sjukt bra. Man skulle bara vilja ha en film med Arnold Schwarzenegger, bara. Bara gå runt och prata.
Ja, men ja, faktiskt. Och inte så här för mycket action runt omkring. Alltså mer låta honom jobba lite.
Ja, då ska du nog se vad fan heter den här gymfilmen när han bara står och gymmar.
Pumping Iron.
Pumping Iron, när det låter som han pratar om sin kuk hela tiden, men egentligen är det muskler.
Alltså, ja, den kanske inte jävla... riktigt jag ut efter. Men...
Nej, men se den, för den är så jävla behaglig. För då är det bara Arnold i fokus när han är på gymmet och visar hur man ska pumpa upp sina muskler. Den är så skön att titta på.
Ska man kolla på den istället för Last Stand?
Ja, herregud, verkligen. Men om man har sett Pumping Iron flera gånger och vill ha lite mer Arnold, så säger jag verkligen, titta på The Last Stand. Men så fort de växer klipp, shit, ska gå in på Force Whitaker förresten.
Fan.
Herregud, vilken det är nog den sämsta rollpresentationen jag har sett på länge. Den hamnar nästan lika dåligt som Michael Shannon i Premium Rush.
Då är det fan illa.
Ja, men jag tror de har haft jävligt mycket problem här, att skådespelarna har fått liksom tagit för mycket...
Lite fria tyglar.
Ja, men jag tror Kim Jong-un har liksom så här, I don't understand English, just do this, look just your script card, okay, action. Och så har alla typ så här fått så här tolka, shit, vill han ha det så här. Men Arnold är så jävla grym och professionell, så han, jag vet inte, han kör vid sitt race och lyckas med. Han är den enda som lyckas med det faktiskt.
Mm. Nej, Forrest Whitaker, jag tycker lite synd om honom i den här filmen.
Ja, för han är väl rätt bra. Jo, han är ju svinbra i The Shield när han är med och gästspelar där. Det är ju han nästan bäst. Så det måste ju vara någonting, att det är någonting som... Att han inte fått regi.
Någonting har gått snett i kommunikationen.
Ja. Något ni vill peka på?
Ja, jag tänkte fråga om, tyckte ni det fanns några så här klassiska Arnold one-liners som ni tar med er?
Nej, men det var inte så jävla viktigt. Det kanske var lite skönt.
Nej, men jag ska säga, jag tycker det är skönt att det inte blev en så typisk actionfilm med Arnold, att det ska vara några så här I'll be back moments, utan att han bara fick göra någonting annat lite grann. Och det tycker jag var rätt skönt. Och han hade väl någon replik som så här, welcome to var det nu fucking var de var någonstans, som skulle väl vara liksom så här filmens one-liner.
Men var det inte någon gång han sa typ så här, you are deputized?
Han är ju duktig på att leverera. Så ja. Det är någonting med hans accent som han har.
Varför har Peter Stormare en död bäver i ansiktet?
Förklara, det var ju med i din synopsis.
Ja, men hans skägg, det är helt stört fult.
Ja. Jag vet inte, Peter Stormare störde jag mig inte så mycket på faktiskt. Gjorde du det, Niklas?
Nej, han var ju inte med så himla mycket, känns som. Han skötte ju det där bygget som sagt, som Emilius.
Alltså jag tycker han var helt okej. Det var bara, han var så jävla konstigt. Alltså det kan ju inte varit hans riktiga skägg. Det såg ju helt absurt ut.
Ja. Men jag blev rätt schizofren när jag hörde när vi pratade om den här. Alltså tycker vi den är bra eller tycker vi den är dålig? Ska man se den här eller inte? Vilka som ska titta på den här filmen?
Alltså jag tycker den är bra om du bara vill se en lätt actionfilm men är trött på det här stereotypa Arnold-actionen. Alltså fattar du vad jag menar? Det där kanske lät lite konstigt.
Nej, men jag tror jag förstår vad du menar.
Men alltså liksom om du gillar Arnold-filmer men är redo för liksom nästa steg så kan du nog kolla på den här.
Nästa steg?
Ja, men liksom att han ska gå bort från det här liksom antingen junior eller försöker komma på någon. Ja, men typ Total Recall-stuket.
Fast samtidigt, det är ju så mycket B-action runt om. Så liksom, det blir ju inte så mycket en frångång, tycker jag. Det är
ju, nej, det är inget... man får blåsa över allting där han inte är med. Egentligen. Nej, fan, skit i den här filmen egentligen.
Men hade den inte mått bättre om en någon som kom in och klipper ner filmen kanske, alltså jag ska säga 30 minuter. Den är ju rätt lång den här, är inte det?
Jo,
den klockar jag över ändå 40.
Ja.
Det är ju svinlångt ju.
Den är ju typ 45 någonstans.
Den är ju alldeles tok för lång för sig, det är det bästa.
Ja, nej, det hade verkligen hjälpt asmycket. Bara alltså det kortare. Klippa ner lite de här dåliga CP-replikerna från alla runt omkring honom.
Mm.
Usch, vad mycket bättre den här blivit.
Nej, nah, men jag säger inte, skit i det kanske. Men om du ska klippa ner någonting, klipp ner hela den här skurken försöker liksom åka igenom hela USAs sydstatsgräns. Eller när han försöker komma ner till den här byn där de åker. Mm. Eller dit han vill komma. Alltså det är ju bara liksom, det tar ju honom så här en timme 20 minuter för honom att liksom åka ner hela den där vägen. Sen sista 20 minuter så har de den här uppgörelsen. Då är det så här, men herregud. Alltså det är lite för mycket tycker jag, de här bilscenerna. Och samtidigt som Arnold och de ska hålla på och typ så här, göra någon slags ensam hemma grej över hela. Bygga fällor i staden.
I'm old!
Tipp, trapp, trull, mammas lilla hjärtegull. Ja, det var ju ledmotivet för filmcirkel tänkte jag säga. Vi ska börja, vi hade tänkt att prata om Park Chan-wooks filmtrilogi faktiskt. Genom att arbeta en film i veckan. Och vi börjar med den första då som är Sympathy för Mr. Vengeance. Och recensionerna kommer ju se lite annorlunda faktiskt än vad de brukar göra. Berätta mer, Niklas.
Jo, eftersom det är en trilogi det rör sig om, tre filmer, tre veckor, så tänkte vi också att vi ska lyfta fram tre bra saker och tre dåliga saker med filmen. Och vi delade upp trilogin på oss tre. Så jag börjar med Sympathy for Mr. Vengeance. Nästa vecka är det väl Tom Emilio?
Nej, Tommy är med Oldboy.
Jag kör Oldboy.
Tommy kör Oldboy och sen blir det Emilio som kör Lady Vengeance.
Mm. Så, först, ja. Kul. Först vill jag bara fråga innan vi gamlar oss över den här rullen. Vad har ni för relation till den här filmtrilogin?
Ingen, obefintligt.
Du har inte sett den, men du har väl ändå hört talas om den? Du är inte helt.
Ja, jag har hört jävligt mycket om Oldboy. Jag har inte hört så mycket om Mr. och Lady Vengeance. Men Oldboy har man ju hört ska vara liksom riktigt, riktigt, riktigt bra. Så jag har ju varit jävligt taggad på att kolla på dem. Men jag har bara aldrig liksom, alltså jag har inte sett någonting. Jag har inte sett någon trailer. Jag har inte sett någonting. Jag har bara hört att det här ska vara en bra film.
Eller någonting.
Nej, jag vet bara att det här ska vara en bra film.
Du kommer med fräscha ögon. Men varför har du dodgat det här då?
Men bara aldrig lyckats dra tummen ur.
Ja, så lätt är det.
Ja.
Ja. Tillsammans så hjälptes jag och Niklas åt och drog ut den här jävla italienska tummen.
Ur röven.
Ja.
Skit i
veckan. Niklas, vad har du för relation då?
Jag har ju sett, började se Oldboy. Det är första gången jag ser Sympathy for Mr. Vengeance. Alltså den första. Jag kände inte till att det var någon trilogi. Jag trodde Oldboy var... Den är ju fristående, men den är ju del av den här liksom, tematiska...
Visste du inte att det här var en trilogi, eller?
Nej, jag såg Oldboy, visste inte att det var en trilogi.
Aha, okej.
Men det var länge sedan.
Och sen... Det var inte många som fattade det, tror jag, då heller.
Nej. Men ja, Oldboy blev ju superhyllad av Quentin Tarantino. Det var väl så den liksom fick sitt genomslag.
Tarantino approves.
Ja, eller hur? Och då vet man hur bra det kan gå. Sen Lady Vengeance har jag också sett och gillat. Det var då, men då förstod jag att det här var någon slags... Jag hörde talas om Mr. Vengeance också. Och förstod att det var tre filmer på samma tema, hemtemat.
Ja, Pax von Buch visste inte ens det själv när han gjorde Oldboy. Utan det var någon, jag har den boken när en journalist som intervjuade honom. Men den är rätt så lik Sympathy for Mr. Vengeance, Oldboy, alltså själva plotten. Det är ju en hemresa. Är det här någon slags hemtrilogi du planerar? Ja, råkar han säga. Den är bara att skriva manuset på tredje filmen.
Han får stryka sina andra planer och bara hålla i The Vengeance direkt.
Så, verkligen, men det här är ju rätt så viktiga filmer för Korea också, tror jag. Sympathy for Mr. Vengeance visar sig skitmycket i olika filmfestivaler världen runt och varit superhyllad i Sverige också. Jag har ju till och med DVD-utgåvan, den första, den här Asian Vision, kommer ni ihåg det? De som gav ut massor med asiatisk film. Då fick man med massor med svenska recensenter som man brukar få när de sätter betyg på framsidan och sånt. Det är ju fullt med såhär, 4 och 5 från Nyhetsguiden, Expressen, Aftonbladet och allting sånt där. Och den kom ju, kom den 2001 eller någonting?
Mr. Vengeance?
Ja,
2002.
Ja. Och det var ju där startskottet gick, tror jag faktiskt, för liksom koreansk kommersiell film.
Ja, så det är en öppnare här då för en väldigt stor filmscen. Som det har blivit riktigt poppis på scenen.
Ja, verkligen.
Väldigt omtyckt av oss också.
Verkligen.
Mm. Men, vad fan, nu, nog mer kuriosa, vi hoppar direkt in i filmfanet.
Sympathy for Mr. Vengeance handlar om karaktären Rui, som är dövstum och jobbar på en fabrik för att kunna betala för sin sjuka systers njurtransplantation. Men han får sparken och allt skiter sig. Och ivrigt påhejad av sin tokiga flickvän Jong-mi, som spelats av Baidonna.
Vår personliga favorit.
Ja.
Ja, för fan vad vi älskar henne alltså.
De två tillsammans kidnappar en av hans chefers dotter för att med en eventuell lösensumma då kunna få ihop de här pengarna till sin systers operation. Men även den här gången går det inte riktigt som de har tänkt sig. Och
de knullar ju till det rejält.
Ja, det kan man säga. Det är många, många dåliga beslut som gör att det går som det går för samtliga i den här filmen.
Det är ju bara en riktig jävla spiral av dåliga beslut och olyckshändelser och bara, allting blir bara sämre och sämre och sämre och sämre och sämre.
Det går neråt.
För riktigt jävla långt ner.
Precis. Ska jag hoppa in direkt på mina plus och minus?
Ja, hur tycker vi ska göra det, Emilio? Ska vi ta 1+, 1-, 1+, 1-? Låter inte det bra?
Ja, men låt oss göra det.
Gör så här, börja med det svagaste plusset och det svagaste minuset, om du har någon sån.
Tommy filmar Niklas, podcaster som planerar avsnitt innan de spelar in.
Nu har jag ju bara rasslat i papperna där bakom mig. Det känns som det är, han har skrivit ett manus på det där. Bara, men helvete då.
Ja.
Du behöver inte Niklas om du inte känner att du har det, men jag tänkte om det fanns. Det kanske blir roligt att bygga upp en.
Jo, men jag får väl göra mitt bästa då.
Mm.
Då går vi in på... Till att börja med en bra sak med filmen som jag verkligen gillar. Det är att skiftet på fokus när det gäller karaktärerna. Att
ska vi pausa dig där? Vi kommer vara spoilers för den här filmen alltså.
Ja, absolut. Det blir spoilers. Så om ni inte har sett den så får ni skylla er själva.
Ja, se den.
Se den.
Pausa nu. Se den. Kom tillbaka.
Ja, men det är spoilervarning du säger mig.
Spoilervarning. Plus då, jo men att man inledningsvis tror man att man mest ska följa den här dövstumme karaktären. Men riktigt så enkelt är det inte, utan efter, ja, vad kan man säga, halva filmen så byter fokus på den här karaktären som drabbas personligt av den här kidnappningen som inte riktigt går som det är tänkt.
Farsan,
precis.
Song Kang-ho, han som är en av Koreas största skådespelare.
Som var med i Memories of Murder och The Host.
First The Host. Han är väldigt älskad av de här stora regissörerna.
Jo, men precis. Man känner igen honom. Han har lite så här pluffsigt utseende. Jag tror även om man inte har så bra koll på koreansk film så tror jag att man kan känna igen honom faktiskt. Han är väldigt bra. Men precis, det skiftar fokus och så blir det istället han som man följer. Och så blir han huvudkaraktären och den här Rui blir någon slags bikaraktär. Uppfattade jag det som i alla fall.
Ja, de delar väl rätt.
Det är ganska delat, men jag tycker det känns som det är han man får... Det är hans handlingar man får följa mest på något sätt.
Ja, men det är faktiskt jävligt snyggt hur de ploppar in honom utan att det känns konstigt.
Extremt vågat faktiskt. Att du fokuserar så mycket på en huvudperson den första timmen, fan, en timme 20 minuter kanske. Och sen helt plötsligt så byter du ut huvudpersonen.
Mm.
Jag håller med. Det är nog svårt att göra det så jävla bra som de gör den här filmen faktiskt.
Och jag hade ju inte läst på någonting innan. Jag hade inte sett någon trailer. Så för mig var det super överraskande att det just blev det här bytet. För jag var helt inställd på att nu är det den här dövstumme som vi ska följa. Men tji fick jag.
Fast det hade ju verkligen inte gått att föra fram filmens alltså tema, det här med hämnden, utan att göra det. För att den handlar ju om liksom det här med att någon blir skadad, då ska den skada tillbaka och så fortsätter det. Liksom. Så att det gick ju, det hade ju nästan inte gått att göra på något annat sätt. Men ja, snyggt gjort.
Precis. Jag tycker ändå det som är så bra också att man får, det är ju ändå två personer nu bara irrar jag runt här. De här två personerna har ju två olika typer av hämnd också som jag tycker är rätt befogade och intressant att följa. Ena vill ju ta hem på den här vad säger man för någonting? De som...
Som maffian.
Organhandlare.
Ja, precis. Organsvarthandlare liksom. Som har tagit hans njure.
Det är helt absurt.
Ja, det är helt sjukt. För han försöker ju få de här pengarna till sin systers operation. Och så söver han ju ner sig och låter dem liksom ta ut hans njure för att han ska få pengar för det. Men de slänger ju bara ut honom på vägen någonstans liksom.
Snor hans njure liksom.
Ja, snor hans njure och han får inga pengar. Så han har ju en rejäl jävla hämnd på dem. Samtidigt som den här pappan har ju en hämnd på Bedonna och Shin Han Kyun som har kidnappat dottern.
Ska vi gå vidare till något dåligt?
Ja, men lite mindre bra grej. Och som sagt, jag tycker den här filmen är väldigt bra. Så det kanske framstår lite som det är så här gnäller på små detaljer. Men så får det bli. Jag tycker inte att den är lika bra som Oldboy. Och det är möjligt att jag hade tyckt den här filmen var ännu bättre om jag inte hade sett Oldboy och Lady Vengeance. Men om jag ställer den här filmen jämfört med Oldboy så blir det inte till den här filmens fördel, tycker jag. För jag tycker när man väl vet hur väl avvägd Oldboy är när det gäller tempo och storyuppbyggnad så tycker jag att Sympathy for Miss Vengeance faller lite bakom. Jag tycker att tempot är lite långsamt emellanåt. Kanske kunde ha varit lite kortare, vad vet jag. Ni upplever den inte som seg någon gång, eller?
Nej, faktiskt inte.
Inte jag heller. Särskilt jag älskar den här. Alltså, den tar ju tid på sig särskilt i början. Det tar tid så jävla farligt, det är det inte, tycker jag. Men jag älskar den här. Verkligen de första 15 minuterna är det ju bara så här svinsamhällskritisk, hur liksom... Det funkar för, alltså klassskillnader i Korea, hur och jobba på lager till exempel, som, eller lager jobbar inte på, han jobbar på en jävla
fabrik,
fabrik eller någonting sådär. Där de jobbar så länge, så när de går ut ur fabriken så får de det här solljuset, jag tycker det är så snyggt gjort det här solljuset de får i ansiktet, alla blir så här förblindade av, för de har varit så instängda så länge och jobbat.
Så sitter cheferna på så här.
Ja, men de cheferna går alltid runt i kostym och sen han får sparken och sånt där, vilket också sen rätt, den är lite utdragande scenen, men jag tycker ändå om den ändå. Är det någon slags närbild på hans hand så här, när han ska skaka hand med honom, men vår huvudperson är ju mest så här, förbluffad av vad fan det är som händer. Och sen kommer en av de andra cheferna typ säga, hur ska vi inte dra och käka lite på restaurang? Jo för fan, det gör vi, hej då. Och så drar man därifrån. Mm.
Men grejen är, det är också en sån här grej. Jag gillar hur den skiftar inte bara fokus på karaktärer som Niklas sa, men också nästan lite genre i sig själv. Att den börjar ju liksom nästan som en form av så här, svart komedi. Och sen går vidare till något så här, alltså, och sen blir bara mörkare och mörkare och mörkare. Men den börjar ju nästan lite så här halvt slapstickigt.
Ja, våldet eskalerar ju definitivt ju längre filmen
går. För att jag började kolla på den, jag bara shit, jag visste inte att det här skulle vara liksom halvt komediaktigt. Nej, men för det är ju väldigt liksom, svart humor i början och den försvinner ju direkt. Eller inte direkt, men efter typ en halvtimme så är det bara nej. Nu jävlar, nu ska vi må dåligt.
Mm.
Och fan vad dåligt man mår.
Ja, precis. Den drar ner en skitigt som jag har sagt. Men Niklas, tempot... jag vet inte, jag håller med Niklas att det är rätt så svårt att hitta de här dåliga sakerna med filmerna. Men jag köper det. Grattis.
Ja, tack. Då tar vi en plus då. Och det är det otroligt vackra bildspråket som Park Chan-wook använder sig av. Och det är ju lite då... Det tvingas han ju till i och med att en av huvudkaraktärerna är just dövstum och kan inte prata så mycket. Och då han kan inte prata alls.
Definitionen men då, av dövstum.
Ja, kan inte prata så mycket. Men då får man ju berätta väldigt mycket med bilder. Och köra de här panoreringarna kring... Ja, det finns någon scen... ja, spoiler. Nej, men han begraver sin syster ute på... ute vid vattnet. Och så märker man att det är en väldigt lång tagning och man känner att det är någonting som kommer gå snett och man ser lite i ur fokus där bak, ser man att det händer saker. Jag vet inte, jag tycker att det görs väldigt elegant rakt igenom.
Det är skitsnyggt, alltså det äder ju till den här ångesten bara av att man, alltså just att han är dövstum är en så sjukt bra plottgrej. För att du sitter ju och bara, men vad fan, bara vänd dig om.
Ser du inte vad som händer? Så liksom.
Ja, nej, för fan, vilken ångest det är där till. Alltså, bara, så här, scener också bara typ som, det är någon scen, för som sagt, hans syster är jättesjuk. Och det är någon scen när hon bara ligger och vrider sig av smärta och bara försöker få hans uppmärksamhet. Och han märker inte det, för han sitter och käkar nudlar. Liksom. Han hör inte hennes skrik av liksom, smärta och ångest. Och han bara sitter och dum.
Samtidigt som kameran panorerar över till grannlägenheten där det är massor med män som onanerar för de tror att det är någon sexskrik.
Ja, det är underbart.
Det är så jävla vidrigt.
Alltså. Ja, men det är det jag menar med så här svart humor. Att det, är så här, ja. Det börjar lite så, sen bara ny.
Ja, men jag kan verkligen hålla med. Jag har ju några andra scener som jag älskar. Det är någon scen när Song Kang Ho's karaktär blir förhörd av polisen när han sitter i någon bil. Men jag tycker då har de gjort att det är massor med saker i vägen som man ser inte hans kropp, man ser bara hans ben medan poliserna är ju profil och pratar med honom, så man vet att det är han som sitter där fast man får inte se liksom vad han tänker, för det händer en grej som tvistar om hans liv, men man får aldrig se liksom vad han tänker och hur han ser ut och vad fan han gör, utan helt plötsligt är det någon som bara ger en cigarett till honom, så ser man han komma ut och plocka den och sen antar man att han röker. Jag tycker det är väldigt modigt bildspråk också, det är inte så jävla mycket show and tell, man fattar vad som händer liksom bakom den här väggen eller vad fan det är för någonting.
Mm, mm.
Samtidigt så tycker jag att han är väldigt duktig på när det verkligen ska visas, så ska det fan vara väldigt, då ska det fan visas. Det finns ju en obduktionsscen som är extrem. Men kanske vi kommer till senare. Jag vet inte.
Eventuellt kanske vi kommer till den nu.
Ja, okej.
Okay. nej, men det är ett par små detaljer också som jag tycker mest som stör lite i filmen, och det är väl, jag har slagit ihop lite två i den här minuspoängen. Men att dels att då pappan, att han närvarar på sin dotters obduktion. Vilket för mig känns helt obegripligt. Att hur man skulle, vad han gör där överhuvudtaget. Och sen tror jag att han är med på en annan obduktion också senare i filmen.
Ja, det är lite konstigt. Vad fan är han? Varför släpper de in honom?
Och det ska ju bli någon typ av... det är ju för sig obehagligt när man hör då liksom... Det hörs bara via ljud hur då de då, ja, öppnar kroppen och så vidare.
Det är riktigt jävla snyggt gjort.
Det är snyggt gjort, men samtidigt kan inte jag koppla bort att pappan då står och tittar på det här. Och att han,
nej, nej, liksom, nej,
det går inte att ta
in. Men börjar inte scenen lite innan att han är på det här sjukhuset och så liksom hämtar en andan. De har ju nästan väntat på honom för att han ska komma in. Så han har ju tydligen sagt innan så här, jag måste vara med på det här när min enda dotter eller någonting ska... Jag vill veta vad så fan som hände med henne.
Ja, men alltså, då säger de väl bara så här, ja, men du får läsa rapporten sen.
Jo, men han, jag kan ju inte sitta och försvara, men jag kan inte heller säga hur det hade varit för mig. Men just nu känner jag att jag hade ju också velat vara på plats, liksom. Varit där när de ändå ska sprätta upp min dotter eller son, liksom. Att man vill vara närvarande för sina nära och kära. Jag vet inte, jag stör mig inte på det så jävla mycket, för...
Sen är det ju också att han och polisen som är ansvarig för... det här, de får ju någon form av bonding-ish, liksom. De blir ju lite depolare.
Han mutar väl polisen, gör han inte det?
Eller? Han ger bort allt sin egendom till polisen.
Ja, jo, senare. Men redan innan det så känns det som att han... De har ju skapat någon form av connection. Så jag antar att han, polisen, har dragit lite trådar för att få in dem där. Men det känns också bara konstigt. Det drog mig också lite ur allting.
Men du har ju rätt att vara med på obduktionen, ja, om du är...
Ja, det vet jag faktiskt inte om du har, alltså.
Det är såklart du har det.
Sen störde mig på en grej, att det blödde som fan när de obducerade henne.
Att det blödde som fan?
Ja, när de skär upp kroppen. Det gör inte när du obducerar någon, för att då har allt blod sjunkit i botten eller koagulerat, eller liksom det blöder inte när du skär i en kropp som är död.
Störde du dig på sånt där?
Ja, jag stör mig på det. Efter 9 säsonger av CSI så stör jag mig på det.
CSI, är det facit?
Facit för allting. Men nu glömmer jag bort, vem var den andra? För han är första obduktionen när de sprättar upp hans dotter, då håller han ju på att bryta ihop nästan. Man ser ju väldigt tydligt på honom att det här, han trivs inte med det.
Det är sjukt snyggt. Man bara ser honom bryta ihop samtidigt med det här brutala jävla ljud från den här obduktionen. Alltså, det är som att de slår sönder hans dotter med hammare och motorsåg.
Det kanske är därför han är med där, liksom. Han vill väl att det ska gå snyggt till, tänkte jag säga till mig. De liksom tar en sån där såg och sprätter upp bröstkorgen, antar jag, precis som Agent 3. Men vem är nästa person de kollar på?
Inte heller.
Är det inte den dövstummes syster?
Jo, det är det ju.
Ja, just det.
Det är det. Och då vet han ju att han är någonting på spåret. Och då är han ju helt jävla iskall i blicken. Att han vet att den här personen har någonting med min dotters försvinnande att göra. Och då står han nästan, inte njuter, men han
försöker läsa av.
Han har vant sig av allting, liksom. Och står bara stirrar. Röker jag väl också, kanske. Mm. Jag älskar det. Jag tycker det är svinbra. Jag har ingenting emot obduktionsscenen, faktiskt.
Okej, men en annan scen, och den, jag tror du reagerade på den också. Det är när de här lite schablonartade och klantiga poliserna ska ta ut ett liv.
Är du på minus igen nu?
Vad säger du?
Är du på minus igen?
Ja,
men
det här är lite... Jag slog ihop två.
Ah, okej.
Okay, ja. Det var bara små detaljer. Att det är två... Eller det är att poliserna ska plocka ut ett lik från en lägenhet. Och så har man då liket med en sån här... en filt över på något sätt. Och sen så poliserna typ och visslar eller någonting. Och så står då en... den här dövstummen står bredvid. Och så ramlar bara filten av. Och så ser man det här liket stå där och titta så här. Hej, hej. Och det ska vara en stark scen, men den blir ju inte... Den blir ju lite fånig då.
Men är inte det också en liten grej i Korea att, så här, att poliser är inkompetenta? Klantiga. Alltså jag menar att inte nu snackar jag inte skit om Koreas poliskår. Jag ber att det är liksom ett litet tema i Korea att de är korrupta och... Och dumma,
alltså i många sådana här koreanska thriller så får ju den koreanska polisen en rejäl dänga av skit, faktiskt.
Vi har ju sett Chaser
och Memories of Murder bland annat, liksom, hur de sköter sitt polisarbete och att de känns väldigt korrupta. Vi är ju även med om här och muter. Och jag har ju frågat runt lite bland gemensamma vänner som är från Korea, och de har ju ett dåligt förflutet, säkert från 80-talet när det var väldigt mycket korrupta poliser som jobbade.
Så det här kanske är en känga på att de är slarviga och ja, oseriösa helt enkelt.
Ja, pajiga.
Det tror jag faktiskt, verkligen.
Det är kling och klang poliser.
Det är så jävla farligt. Det är väl
som tappar kanske ett skynke.
Ja, och så min sista pluspoäng då. Och jag stod och vägde lite kring om det var en bra eller dålig grej. Men det är då det brutala våldet. Men jag tycker ändå att det har sin plats i filmen. För vi pratade om att det eskalerade och blev värre och värre. Men det gör ändå att för de här, det finns ju, om man ska hårdra det, så finns väl inga onda karaktärer i filmen, om man bortser från de här organhandlarna möjligtvis.
Mm.
De är ju goda i grunden, men de gör massa dåliga val som resulterar i väldigt hemska handlingar.
Precis, men det är det. Filmen handlar ju om hämnd. Den handlar ju inte om ondska. Den handlar ju om folk som...
Mm. Och då ändå liksom, då blir det rätt starkt när det är de här människorna som är till synes hyfsat normala i början, blir helt...
Precis, men det är ju ett extra lager. Det är ju inte bara att någon är ond och liksom går runt och dödar folk. Det är så mycket känslor inblandat i alla
vålds-
och hemscener. Att det blir något, så mycket värre.
Det är något tillfälle när en karaktär, han står typ i, ja, det känns som en evighet, står och slår en död karaktär i huvudet med ett baseballträ. Bara står och hamrar på. Och det känns så här... Det känns äkta på något sätt. Det känns det är lite som den här Gaspar Noé-filmen Irreversible. När det inleder med att en snubbe får huvudet sönderslaget av en brandsläckare, tror jag.
Mm.
Att det är lite där också. Fast där berättas den ju baklänges. Men där är också handlingen ju utförs ju av en person som är till synes normal. Men det händer så mycket saker att han, när han ska hämnas, då han är inte sig själv längre liksom.
Det som är så jävla hemskt när man ser sådana här hämndfilmer, jag tänker dels också på Kill Bill, det är ju extremt mycket våld, jag älskar det. Jag tycker det är, alltså när det är en hämndfilm, då ska det fan smaka. Jag tycker det är extremt sexigt. Men det är ju att man, jag vet inte, man får lite så här blodatand på det nästan. Man är ju så jävla med på den här huvudkaraktären när han drämmer in baseballträt. För han bygger upp en slags ilska genom hela filmen, hur han blir sviken av de här organhandlarna.
Mm.
Och sen när han får sin chans med det här baseballträt, jag vet inte varför man tänker så här. Först tänker man, ouch! Och sen tänker man, yes! Fan vad skönt!
Mm,
Jag vet inte, jag sitter inte och hoppar så för mig. Jag är med på hans... Jag vet inte varför, jag har sån jävla sympati för alla de här karaktärerna. När
du
de...
kanske har till och med en sympati för Mr. Vengeance. Men grejen är också att det är så här... Alltså, såna scener, då sitter jag verkligen och nästan hejar på honom, precis som du säger. För det är så här, det är ändå folk som typ förtjänar det.
Alla förtjänar det.
Liksom. Ja, men fast då gör de verkligen det? Nej, alltså jag tycker verkligen inte det. Och det är det som gör det så jävla hemskt när till exempel det är en tortyrscen med i filmen och jag tycker den är jättejobbig. Nej, men seriöst. Alltså jag tycker det var jättejobbigt att kolla på den scenen. För att jag tycker inte att alltså, det var befogat. Alltså det är klart det är, men jag vet inte. Jag tycker det var jättejobbigt.
Jag håller med dig verkligen, för det är en, så här, en av favoritkaraktärerna som blir torterad. Men samtidigt hen som torterar, fan, det är ju Song Kang-ho som gör det. När han gör det, jag vet inte, jag förstår ju vad han tänker i huvudet.
Jo, det är klart man gör, men jag tycker bara att det är jobbigt.
Ja, det är jobbigt, men samtidigt så sitter man så här, fan, det här är så jävla befogat. Jag älskar att du gör det här. Jag hejar på dig.
Nej, det håller jag verkligen inte med om. Inte det. Alltså, när de slår ihjäl svarta marknaden killarna med baseballträ, det kan jag hålla med om, att då satt jag och hejade, men inte den andra scenen. Jag tycker inte det var befogat liksom. Jag förstår ju hur han ser det, men det känns liksom som att nej.
Nej. Jag vet, det jag tycker är så jävla vackert med hämndas. Den serveras så jävla kall.
Jo, men precis, men det är ju det filmen handlar om, att det är liksom att det är såna här saker som bara gör det värre, att liksom nu skapar han ju ett behov hos någon annan att hämnas på det.
Mm.
Och det är ju det som är filmens tema. Så det, alltså det är klart, det är nödvändigt för filmen. Men jag tycker bara rent allmänt så är det en jävligt jobbig scen.
Ja, den har ju jättemånga jobbiga scener här. Men jag vet inte, jag smaskar med munnen som Hannibal Lecter. Jag vet inte vad det är med mig. Jag älskar hämndfilmer. Jag tycker det är den bästa genren som finns. Jag tycker de här tre filmerna är taxexemplar på det. Kill Bill älskar jag också, verkligen. Och jag vet inte, jag tror det är bara för jag gillar att man får en... Alltså titeln till den här filmen säger det, som är sympati för Mr. Vengeance. Att man får den här sympati för den här hämnaren, att den har liksom det här alibit liksom. Nu jävlar ska jag ta död på den här personen för att. Och om man, eftersom den är så jävla bra regisserad och är så jävla tung och mörk story, så sugs man in i den här personens psyke på direkten och liksom för just den här stunden när man är i filmens värld, att fuck it, nu kör vi hela jävla vägen alltså. Jag tycker det är det som är så, både hemskt och så jävla bra med den här filmen, att de lyckas verkligen. Det som jag sagt hela tiden, det finns ingen god person och det finns ingen huvudperson heller som man hejar på. Alla är liksom huvudpersoner och alla hejar man på och alla ska få fan smaka på vad en hem där.
Ja.
Mm. Kan jag instämma i faktiskt. Vill ni höra den sista?
Ja, du hade mer.
Ja, men den sista minus.
Kör hårt.
Kör.
Vi var inne på det lite tidigare att det är mycket som liksom lämnas åt tittaren att fylla i själv. Sådana små detaljer att man visar inte allting. Och det är absolut inte dåligt. Men det, jag vet inte, jag och Tommy har väl pratat om det här lite innan. Men att jag tycker att det blir en jobbig kontrast precis på slutet när man skriver tittaren på näsan med en voiceover som förklarar helt i onödan. Emilio, vet du vilken jag menar? Jag har förklarat för Tommy vilken.
Ja, jag vet vad jag menar.
Nej.
Sa Tommy. Vad är det sista som händer i slutet, Emilio? Om du kommer ihåg. Vi har ju sagt att det ska vara spoilers.
Okej, men vi säger Baydonnas kompisar kommer och dödar pappan.
Ja.
Och det vore kul om Emilio såg en annan version. PG-13. Vore våld.
Vad är det för skit? Nej, men och hon har ju, under den här jobbiga tortyrscenen av henne, så säger hon att hon har ett gäng kompisar som kommer att hämnas sen om något händer henne.
Ja, precis, som man tror ska bara vara bullshit vart hon vill.
Ja, exakt.
Därifrån.
Ja, men precis. Det tror man ju. De säger också att hon är ensam i sin lilla organisation. Men så visar det sig då att det kommer ett gäng på fyra snubbar och hugger ihjäl honom, pappan, på slutet. Mm. Och så kommer då hennes voiceover och ja, det kommer några kompisar till mig. Och
ja, just det.
Och det tyckte jag var...
hon återupprepar det hon sa för...
Ja, de bara spelar upp igen det hon sa.
Ja, exakt.
Just det. Ja.
Och det tyckte inte jag alls fick någon bra effekt.
Nej.
Överhuvudtaget.
Jag kan inte säga att jag faktiskt tänkte på det förrän du förklarade det nu. Jag kommer inte ens ihåg det förrän du sa det. Men nej, det hade man kanske kunnat klara sig utan.
Men jag håller verkligen med Niklas. Det hade de faktiskt kunnat skippa. Då. Det hade nog varit ännu bättre slut faktiskt.
Ja.
För det är ju, allting tycker jag är rätt så bra när hennes gäng kommer och sätter upp den där lappen på honom.
Precis. Det är alltså, inte som att man undrar vilka det är.
Nej, man fattar det faktiskt rätt så hårt. Man kanske inte behövde ha en monolog att hon kanske, det bara gått eko i hans huvud såhär. Jag har vänner. Och det kanske bara det skulle räcka. Nej, inte ens det.
Nej, alltså, nej. Jag tror det är bara ingenting.
Låt det vara osagt.
Precis, du fattar ju direkt vilka det är.
Mm, ja. Jo, men verkligen.
Ja.
Det är inte så jävla säkert, eftersom det hände för en halvtimme sedan att hon bara sitter och hotar. Och sen säger de i senare filmen också att
ja, men det är ju också hon är ensam. De lämnar ju en lapp, en sån som hon har suttit och skrivit ut tidigare. Och man har sett dem flera gånger. Och, eller inte flera gånger, men två gånger. Så det, alltså, jag tycker det var rätt självklart. Jag tycker man fattade det långt innan voiceovern. Och att det bara blir lite löjligt när de måste så här förklara igen.
En sak som inte jag tänkte på som min tjej påminner mig.
Mm.
Den här lappen som de snickrar upp på hans bröst i slutet. Mm. Sitter hon och skriver i början av filmen.
Ja, men då är det jag sa nu.
Ja, jag har lyssnat på det. Så. Det kanske är därför sånt här är viktigt.
För fan, alltså.
Det kanske inte var så jävla dålig grej att ha någon som upprepar för idioter som mig.
Det är den där jävla fågeln i slutet på Hitchcock. Tommy, lyssnar du?
Hörrni, vi tar en liten musikpaus. Får Niklas komma tillbaka med sin lista. Jag måste urinera.
Kör hårt.
Innan vi hoppar in på listan och jag får be om ursäkt kanske för mitt idioti kanske. Jag skäms fortfarande. Så vore det kul att ha, eftersom det här är ju oskulden för Emilie på den här hämndtrilogin. Och det är ju ändå två filmer kvar som han måste se. Niklas har redan sett de andra, men vi kommer ju se om dem. Men är du peppad, Emilie? Hur känner du dig så här långt?
Alltså jag mådde sjukt dåligt när jag såg den här filmen, men fan vad bra den är. Jag tycker den är riktigt jävla bra och jag är riktigt, riktigt, riktigt peppad på Oldboy och Lady Vengeance. Särskilt som till exempel Niklas har sagt att de ska vara ännu bättre. Så jag är sjukt taggad.
Oj, säger Niklas. Båda
bra. Jag har sagt för mycket.
Ja, det här är sämsta trilogi, Niklas, med andra ord.
Nej, alltså det blir intressant att se nu när jag får se om dem. Men Oldboy minns jag som bättre, men Lady Vengeance vill jag kanske inte liksom lova för mycket med. Jag minns den som väldigt bra dock.
Men är du inte lite orolig, Milo, hur du tänker hur man ska kunna spinna vidare på det här? De är rätt så fristående, men det är ju samma tema. Det är ju hämnt.
Ja, vadå? Du menar att det skulle bli tjatigt?
Vad sa du?
Du menar att det skulle bli tjatigt, eller?
Ja, precis. Det är ändå rätt så svårt... ämne tycker jag i alla fall att göra en originell story av.
Ja, det är kanske möjligt. Nej, men jag vet inte. Jag tror på Senior Pack. Jag tror att han kan pulla av det här.
Pulla av. Lite barnförbjudet.
Ja. Och någonting som kanske är ännu barnförbjudet är väl Niklas lista.
Det kan eventuellt bli. Men det tror jag väl kanske inte. Men hur som helst.
Nu börjar du få jobba på dina segways igen, Tommy.
Ja, men jag glömde bort vad Niklas har för hela lista.
Jo, men listan är apropå Arnolds comeback efter 8 års uppehåll från skådespeleriet. Så tänkte jag, det här är en liten tvådelad lista, ungefär som Emilio gjorde förra gången. Att, först tänkte jag dra igenom lite snabbt 3 skådisar som var borta länge från rampljuset men lyckades ta sig tillbaks. Och sen tänkte jag toppa det med 3 uppmaningar från min sida om skådespelare som är lite ute ur utifrån spotlightsljuset liksom nu, men som jag vill ha tillbaks. Och sen så vill jag veta om ni tror att det är rimligt att de här 3 kommer komma tillbaks.
Oj, och du kanske vill höra något från oss också.
Ja, gärna, så ni kan ju spåna lite, menar jag.
Men vad fan.
Så kan det gå.
Ja, kör. Du börjar med Arnold, antar jag.
Nej, Arnold räknas inte. Alltså, eller ja, nu tänkte jag dra 3 som har kommit tillbaks.
Ja, just det, så var det.
Så nu kan ni bara sitta och...
Nu var jag dement igen.
Nu kan ni bara sitta och reflektera här. På plats 3 så har vi ju Robert Downey Jr. som slog igenom som ung. Man brukar ibland bunta ihop honom med det här Brat Pack-gänget. Charlie Sheen och de där. Men han hade några bra roller på 90-talet innan han fick stora problem med droger, vilket gick ut över skådespeleriet.
Särskilt Ally McBeal.
Just det.
Han var verkligen kickad från den showen.
Ja, det var stora problem i alla fall. Jag följde aldrig den serien, men...
Var det där hon varit förföljd av en bebis? Digital bebis?
Ja, just det. Det var en konstigt grepp. Men ja,
Emilio är helt tyst.
Ja, ganska... ingen aning.
Robert Downey Jr. är han som spelar Iron Man.
Ja, ah, okay. Det vet jag. För det var faktiskt just när han erbjöds rollen som Iron Man som han liksom studsade tillbaks. För det är en roll som han är väl som klippt och skuren för, ja, kan man säga.
Perfekt som Tony Stark.
Jag kan inte se någon annan i den rollen.
Verkligen. Nej, verkligen inte.
Nej, har jag med.
Och det har ju sedermera lett fram till Sherlock Holmes och Due Date, Tropic Thunder, lite sånt där. En riktigt lyckad comeback.
Mm.
Avengers som inte annat.
Så, Tropic Thunder är ju helt genialiskt tycker jag, som afroamerikan.
Ja, verkligen. Method actor.
Ja.
På plats 2 så har vi Mickey Rourke som var riktigt het på 80-talet med filmer som Diner, Angel Heart, 9,5 vecka. Men sen så han upplevdes ganska mycket som knepig att ha att göra med. Och sen så slutade han med skådespeleri och började med en boxningskarriär istället. Och så blev det lite... Sen försökte han ta sig tillbaka till skådespeleriet och gjorde lite småroller hit och dit. Men sen kom han tillbaka med Sin City och sin kanske mest hyllade film The Wrestler, som i mångt och mycket parafraserar hans eget liv. Är ni bekanta med de här filmerna?
Ja, verkligen. Jag är ju nog en av de få som måste nog se om Sin City faktiskt. Eftersom jag tyckte inte alls... Det är lite så här Star Trek-grej vart för mig där också. Jag såg den på bio och vart inte alls så sugen. Eller jag tyckte inte alls så mycket om den faktiskt. Sen kommer jag inte ihåg någonting från heller. Förutom Elijah Wood som blir lemlästad.
Kom ju en tvåa nu snart, va? Sin City.
Ja.
Så du får väl kolla upp det där innan dess. Plats 1. Kan ni gissa vem det kan vara?
Någon av Skarsgård.
Skarsgård.
Satan.
Jag kan säga han kom tillbaks med en John Travolta. Nu förstår jag mig. Jag skulle säga med en Quentin Tarantino-film.
Pinsamt.
Där är ju en skådespel, för du skulle säga John Travolta eller inte.
Ja, exakt.
Det är ju en skådespelare som kommer tillbaks och sen försvann igen.
Precis, för han efter Saturday Night Fever och Grease så, ja, efter det var det ganska dött. Så var han mest känd för att titta han snackar filmerna. Men sen så kom ju då Pulp Fiction som en där räddande ängel. Men sen har han ju liksom förstört den här comebacken lite för sig själv. Bland annat med Battlefield Earth till exempel.
Men sen så, även så var han ju tokhyllad för... sin tolkning av en överviktig kvinnlig karaktär i Hairspray.
Ja, just det.
Som han är helt genialisk i, tycker jag. Filmen är väl lite sådär, men det är väldigt kul att titta på Travolta som kvinna. Överviktig också.
Ja, överviktig också. Jo, men det håller jag faktiskt med om.
Ja, men den är värd att se den filmen faktiskt. Eller musikal kanske man ska kalla den för. Bara för... fan, den var inte så jävla pjåk egentligen, när jag tänker efter.
Det är helt okej. Okay.
Har du också sett den eller?
Ja, jag har blivit tvingad.
Jaha, du tycker inte om den alltså?
Inte jättemycket, men Travolta var rolig.
Ja.
Christopher Walken är med där också, för mig. Som någon sån här hunsad gubbe.
Ja, okej. Okay. Ja, just det. Jobbar med ett produktionsteamet där, eller? Jag kommer inte ihåg.
Ja,
möjligt. Studio.
Ja. Nu i alla fall tänkte jag komma in på mina 3 skådisar som inte har det så lätt just nu, men som jag hoppas verkligen att de ska kunna komma tillbaks. På plats 3 har vi Wesley Snipes.
Oh, jävlar, när fanns man han senast?
Han har ju suttit i fängelse i 3 år.
All right.
Han åkte dit för skattefusk och fick skaka galler för det. Men han har släppts ut ganska nyligen. Tommy, för dig och mig var det här en personlig favorit ändå, får man väl säga. Tack vare när vi växte upp, tack vare Demolition Man och
Passagerare
57.
Passagerare 57, för fan vad bra den är alltså.
Ja, den är riktigt bra. Suverän flygkaparfilm.
Ja, verkligen.
Sen så hade han ju sin Blade-trilogi, men sen var det mest bara skit innan det här då skattesmällen. Men tror ni att det är realistiskt om till exempel Quentin Tarantino skulle erbjuda honom en roll i någon ny film, att han då skulle liksom få någon slags
reboot eller vad man säger.
Jag kan inte se Quentin och Wesley
faktiskt. Jag gör inte det. Verkligen inte.
I någon Blaxploitation historia. Måste finnas en liten roll för Wesley där någonstans.
Nej, men då tycker jag ska vi utnyttja Samuel Jackson istället.
Du tycker det?
Okay. Ja, herregud. Men
ni tror det är kört för Wesley?
Nej, det skulle jag inte säga. Men jag tror inte på Tarantino och Wesley Snipes-receptet. Men alltså, det är möjligt. Alltså, jag tror att det skulle vara svårt för honom att få en uppsving nu. Men det är inte omöjligt.
Nej.
Men jag är inte så jättesugen på honom faktiskt.
Nej, men det krävs verkligen rätt typ av film då i sådana fall.
Blade 4.
Demolition Man 2 mer i sådana fall.
Ja, shit, gammalt.
Passagerare 57-2.
Passagerare 58. Ja. Ja, men fuck er också.
Ja, plats nummer 2.
Yes, också en gubbe i 50-årsåldern. Val Kilmer. Stor på 80- och 90-talet med Top Gun, Willow, The Doors, Heat. Och Batman fick han också spela. Mm. Ska också ha varit svår att samarbeta med. Men nu på sistone har det inte hänt så jävla mycket. Han spelade Dieter von Kunt i MacGruber-filmen. Det var en av hans största roller på sistone.
Kiss Kiss Bang Bang.
Ja, precis. Det tog upp sig.
Ja, men den var väl, det var ändå ett tag sedan.
Ja.
Sex år sedan.
Ja.
Vad tror ni om hans chanser?
Jag är en av de få där också som inte tycker väl Kilmer är så jävla speciell faktiskt. Jag älskar ju honom i Heat förstås. Där är han helt suverän. Men jag tycker inte... Jag kunde inte bry mig mindre alltså.
Jag skulle kunna se honom göra någonting mer. Alltså jag, alltså Kiss Kiss My Bang tyckte det var skitbra.
Grejen med honom är att han är ju någon, han var ju en sexsymbol. Nu har han ju blivit ganska
tjock.
Så han är
han kan inte efter.
Tjock, precis. Han kan inte riktigt spela på sin sexighet längre. Och jag vet inte, han är, jag vet inte om han har någon coolhet kvar. Jag kan tänka mig att han kan spela någon så här bitter polis i stil med, jag vet inte, Sylvester Stallone i Copland kanske.
Jag tänkte det skulle vara förstås rätt kul att se det. En Copland-film med honom. Eller Hairspray 2. Jag tror det är den enda vägen.
Ja.
Man behöver nog göra kontrasten till vad man egentligen gjort innan. Det är då jag brukar få upp ögonen för skådespelare. Se Jim Carrey och Adam Sandler till exempel när de gjorde mörka dramafilmer, Punch Drunk Love och Turn Sunshine, som jag tycker är helt suveräna filmer, och båda de två är hur duktiga som helst där. Men så fort de är och snurrar runt bland sina, jag vet inte, nischade genrer, så tycker jag de är extremt ointressanta faktiskt.
Måste våga göra det oväntade. Ja.
Kanske Jim Carrey på första plats.
Du får gärna nämna honom. Jag har en annan faktiskt. Jag har en kvinna som är Christina Ricci.
Ja.
Oj.
Ja. Vad hände egentligen där?
Jag var ju superkär i henne när jag var liten.
Ja.
Du och många andra.
Men hon gjorde ju tv-serien...
Pan Am,
så heter den ju.
Det är en serie om flygvärdinnor som lades ner efter bara en säsong.
Ja, de försökte gå på det här...
Mad Men-stuket.
Ja, precis. 60-talet och det där. Och sen vet jag att hon var med i Wes Cravens varulsfilm, är det Curse tror jag den heter. Det var ju där det sprack tror jag efteråt.
Där började spåra. Speed Racer var hon med också.
Ja, just det var ju.
Men hon var ju främst, det är ju lite den här barnskådis grejen. För det var ju familjen Adams och Ice Storm lite som hon slog igenom. Och det är ju många barnskådisar som inte klarar det här liksom steget. Men hon gick ju ändå vidare till Sleepy Hollow och Monster till exempel. Och kände som att hon tog hela det steget. Men nu har det stannat upp för henne på något sätt. Jag vet inte. Pan Am var ju ett riktigt bakslag.
Ja, har du sett den?
Nej, men alltså jag menar att börja med en tv-serie som sen får läggas ner efter en säsong. Jag såg ingenting av det, men det kan inte vara liksom... Det ser inte bra ut på CV:t. För hennes del.
Jag tror inte hon är en sån som går in och visar ett CV.
Men det ser inte bra att ha i ryggen.
Nej, jag vet inte vad som har hänt. Men det jag kan tippa på att hon kanske... Hon är ju förstås lesbisk, om jag inte minns helt fel. Du har varit tyst där.
Ingen aning.
Ingen koll på.
Jag tror det faktiskt. Jag är rätt så säker på det. För att jag tänkte säga först att de kanske skaffar familj och barn eller liknande. Men det kanske är det att de tar det lugnt med skådespeleriet och gör de här småfilmerna istället för att få de här små cashen. Lätta cash.
Snabba cash.
Ja, lätta och snabba cash.
Mm. Ja, det vet
men om man säger så här, det är ju en skådespelerska man verkligen tog sakna, för jag älskar henne jättemycket.
Mm. Alltså, jag vet inte riktigt.
Jag har inte sett den här med när hon är med Samuel Jackson. Den vill jag jättese. Han som har gjort Hustle and Flow, den här Black Snake Moan.
Ja, just det. Nej, den har jag inte sett faktiskt. Men den var ändå liksom, den filmen kom ju för 7 år sedan.
Ja, någon liten.
Det, ja, shit. Hon har varit borta väldigt länge. Det slog mig alltså när jag gjorde min research att det var fan synd. Smurfarna 2 ska ha hon en röst i tydligen. Så det kanske kan vända, jag vet inte.
Ja, nej, men hon är saknad. Det vore kul, men jag förstår vad du menar. Det vore kul med en rejäl jävla swish faktiskt. En sån här Sleepy Hollow. Fan, hon är bra i Sleepy Hollow alltså. Hon är ju helt supervacker i den filmen.
Mm. Ja, hon ser jävligt creepy ut.
Kan de inte bara sparka bort den här jävla Helena Bonham Carter istället? Så får Johnny Depp och Christina Ricci jobba tillsammans.
Ja, det kanske är det som krävs för att
Tim Burton. En efterlängtad återförening.
Fast de tre har gemensamt här är att de ska vara väldigt svåra att jobba med. Christina Ricci ska ju vara en jävel på filmsättet, har jag också hört.
Så?
Ja. Och kanske det.
Det kanske är det hänger på.
Mm.
Gör man sig ovän med folk i branschen så är det inte så lätt när det börjar gå dåligt. Om man inte så många vänner kvar kanske. I dagens lärdom.
Ja.
Har ni några att lägga till? Tommy, du nämnde ju Jim Carrey. Det var ganska bra.
Nej, men nej. Alltså, jag hade ju kul med Jim Carrey när jag var liten. Men jag har gått över honom. Känns som. Då är jag mer... jag hade en favoritgubbe när jag var liten. En tjock, liten kille. Som heter Dan DeVito. Han är ju med i den här tv-serien nu. It's Always Raining in Philadelphia.
Always Sunny in Philadelphia.
Oops. Fel väderprognos. Det händer ofta. Han skulle jag vilja faktiskt se på silverduken igen. Nu går ju rykten om att de ska göra någon slags Twins 2 med Arnold, han och Eddie Murphy.
Men för fan.
Låter sådär, va?
Det är inte det jag vill säga. Jag har ju fortfarande Batman-återkomsten som bästa Batman-filmen. Och det ser ju för Pingvinen som jag tycker är helt suverän faktiskt.
Just det.
Han tolkar ju den karaktären så jävla bra faktiskt tycker jag.
Eller om de gör någon ny Vilda jakten på stenen med gammal Michael Douglas och gammal Danny DeVito. Det skulle jag
vilja säga. Elevator pitch det här alltså. Jag hade sagt sold på direkten om jag hade de miljoner fickan.
Grönt ljus.
En annan som jag tänkte på är, det är ju en rätt sorglig historia bakom honom också. Det är ju vår kär lilla Culkin.
MacLeay.
Ja. Som försökte göra en uppsving. Rätt så underskattat. Eller underskattat. Den var inte sett i den här Monster... Vad fan? Helt Party Monster kanske den heter. Som är verklighetsbaserad. På hipsterna i New York under slutet av 90-talet. Den dokumentärfilmen bör man ju se förresten. Den är helt underbar. Svinvidrig är den alltså. Hur den slutar för de här personerna. Påminner väldigt mycket om hans... Nej, det gör det inte. Det slutar ju med mord och grej. men det finns ju... Det var ju väldigt synd om honom. Eftersom när han gjorde de här ensam hemma-filmerna så tog ju föräldrarna allt det han tjänade. Och sen... skiljer de sig och vart någon slags vårdnadstvist. Inte över honom utan över hans pengar som han har tjänat in liksom. Och det slutade ju med att han stod där med 0 spänn i fickan.
Gick väl bättre för hans småbröder nästan, gjorde inte det?
Oj, vad är det för jävla bröder?
Ja, han bröder. Ja.
Men Kieran Culkin finns ju en skådis som heter den. I alla fall. Kieran Culkin.
Nu hör jag hur det googlas
nu i bakgrunden här. Nu smattras det som fan. Nej, men han, det var han som var... lillebrorsan. Eller lillkusinen kanske i Home Alone. Men han gjorde i alla fall Igby Goes Down och sen med Scott Pilgrim versus the World. Ja, kanske inte så mycket.
Det var ju hans karriär. Alltså.
Ja, i ett nätskal.
Mm. Emilio, har du någon då?
Jag vet inte varför, men jag...
superhjälte nu, det gills inte.
Nej, men jag tänker Alicia Silverstone. Och grejen är, jag tycker inte om henne som skådis-ish. Jag har typ inte sett henne i någonting annat än Batman and Robin, som är en hemsk film. Men vi delar födelsedag. Och jag tror det är det som får mig att bara önska henne all lycka i världen med en ny karriär.
4 oktober alltså?
Ja.
Fy fan, det ska jag glömma bort.
Också Roger Moores födelsedag, kan jag tillägga.
Jag försöker bara tänka på vad han gjort för filmer. Jag
kom Clueless. Är den enda jag faktiskt...
Hon var ju så jävla snygg förut.
Scooby-Doo är väl med också?
Mm. Hennes senaste film heter Ass Backwards. Mm. Det är någon porrfilm.
Man kan ju hoppas. Nej, men det får vara ju min.
Ja, okej då.
Extremt tråkig. Nej, man får tycka vad man vill.
Jaha, hur som helst,
ska vi runda av det här?
Yes.
Jag tycker det är dags nu.
Fan, logga in på Facebook, ni som lyssnar, och skriv vilka skådespelare ni tycker vi ska, eller som ni saknar och som ska göra en
peppa Tommy för Star Trek.
Peppa mig för Star Trek, för nästa vecka kommer vi prata om Star Trek. Iron Man 3 tänkte jag säga igen, men det kommer vi verkligen göra. Nya remake, eller reimagine kanske man ska kalla det för, på Evil Dead. Och fan, vi ska ta den andra hämndfilmen i hämndtrilogin, såklart. Oldboy, där jag kommer göra plus- och minuslistan över Oldboy. Jag känner redan nu att det här kommer bli extremt jävla svårt, eftersom jag tycker om den filmen så mycket. Men jag ska se om den med väldigt kritiska ögon, tänkte jag nu.
Mina.
Hej då.
Hej.
Tack för att ni lyssnade.